Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Architecture Patterns with Python är en fackbok om hur större Python-applikationer kan få en tydligare struktur, bli enklare att testa och mindre känsliga för förändringar. Den skrevs av Harry Percival och Bob Gregory och gavs ut av O'Reilly år 2020. Boken tillhör genren praktisk programvaruarkitektur, men utgår inte från att läsaren först ska memorera ett omfattande mönsterbibliotek. Istället bygger den stegvis upp en applikation och visar varför vissa designval blir värdefulla när affärslogik, datalagring och externa tjänster börjar trassla ihop sig. Tyngdpunkten ligger på testdriven utveckling, domändriven design och händelsedrivna system. Läsaren får arbeta med begrepp som entiteter, värdeobjekt, aggregat, repository, unit of work, kommandon, domänhändelser och meddelandebussar. Det centrala syftet är att låta verksamhetsreglerna stå relativt fria från ramverk och databaser. Därmed blir det möjligt att testa viktig logik snabbt och att förändra tekniska detaljer utan att hela programmet måste skrivas om. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, beroendeinversion skiljer verksamhetsregler från ramverk och databas. Bokens grundläggande arkitekturidé är att beroenden ska peka in mot domänen snarare än att domänlogiken ska vara fastlåst i ett webb- eller databasramverk. I en enkel Python-applikation är det vanligt att en funktion både tolkar en HTTP-förfrågan, ändrar objekt och sparar dem direkt genom ett ORM. Det går snabbt i början, men varje test av affärsreglerna börjar då kräva databas, ramverkskonfiguration eller omfattande mockning. Percival och Gregory visar istället hur beroendeinversion kan användas tillsammans med ports and adapters, ofta kallat hexagonal eller clean architecture. Domänmodellen uttrycker vad systemet ska göra, medan adaptrar översätter mellan modellen och omvärlden, exempelvis SQL, ett API eller ett meddelandekörsystem. En port är det gränssnitt som domänen eller applikationstjänsten behöver, inte ett gränssnitt som väljs utifrån databasens API. Det är en viktig skillnad eftersom designen då utgår från systemets ansvar. Python passar väl för detta arbetssätt genom sina enkla protokoll och sin begränsade ceremoni kring abstraktioner. Boken behandlar dock inte separationen som ett självändamål. Poängen är att gränser ska införas där de ger billigare tester och mindre riskfyllda förändringar. För en liten engångstjänst kan full arkitektonisk uppdelning vara onödig. Men när reglerna växer ger den tydliga riktningen för beroenden ett konkret skydd mot att tekniska detaljer tar över modellens språk och struktur. För det andra, domändriven design gör affärsmodellen till systemets stabila kärna. Domändriven design används här främst som ett sätt att modellera verksamhetsregler med kod som kan förstås utan att man först läser tabeller eller webbkontroller. Boken skiljer mellan entiteter, värdeobjekt och aggregat. En entitet har en identitet som består även när vissa attribut ändras, medan ett värdeobjekt definieras av sitt innehåll och ofta kan göras oföränderligt. Den skillnaden minskar otydlighet eftersom man slipper behandla alla objekt som om de hade samma livscykel och betydelse. Aggregat samlar sedan objekt som måste hålla vissa regler konsekventa inom en tydlig transaktionsgräns. I bokens exempel används lagerallokering för att visa hur en domänmodell kan uttrycka regler om tillgänglighet och reservationer utan att reglerna först sprids ut mellan SQL-frågor. Och vid logik, det konkreta värdet ligger inte i terminologin i sig. När en regel har en tydlig plats i modellen blir det enklare att testa vad som ska hända vid brist, omallokering eller ändrade orderdata. DDD beskrivs därför inte som ett krav på stora, formella modeller utan som ett sätt att låta koden använda ett språk som ligger nära verksamhetens begrepp. Läsaren behöver samtidigt förstå begränsningen. En domänmodell är mest värdefull där reglerna är komplexa eller föränderliga. För enkel administration med mest formulär och lagring kan en mycket rik modell skapa mer struktur än problemet behöver. Bokens styrka är att den kopplar modelleringen till konkreta beslut om testbarhet, ansvar och förändringstakt. För det tredje. Repository och unit of work avgränsar lagring och transaktioner. När domänobjekt behöver sparas uppstår en praktisk fråga. Hur kan applikationen hämta och ändra data utan att affärsreglerna börjar bero på X-sessionsobjekt och transaktionsdetaljer? Boken använder repository-mönstret för att ge applikationen en samlingsliknande väg till aggregat. Istället för att varje tjänst skriver egna databasfrågor kan den arbeta mot ett gränssnitt för att hämta eller lägga till relevanta objekt. Det innebär inte att databasen försvinner utan att dess teknik placeras bakom en adapter. Unit of work kompletterar detta genom att samla arbetet i en tydlig transaktionsgräns. Den håller reda på vilka objekt som behandlas under ett användningsfall och avgör när ändringarna ska bekräftas eller återställas. Kombinationen är särskilt användbar när flera operationer måste lyckas tillsammans. Exempelvis när en order kopplas till ett lagerparti och systemet samtidigt registrerar en följdhändelse. Utan en sådan gräns är det lätt att få delvis genomförda ändringar och otydliga ansvar för commit och rollback. För tester ger mönstren en ytterligare fördel. Applikationstjänster kan köras mot enkla testimplementationer i minnet, medan riktiga integrationstester verifierar att ORM-mappning och databas fungerar. Boken argumenterar inte för att faker alltid ersätter databastester. Snarare delar den upp testningen så att de flesta regler kan få snabb återkoppling och så att de få tester som behöver riktig infrastruktur får testa just integrationen. Detta är en konkret mekanism för att hålla testviten både användbar och trovärdig. För det fjärde, kommandon, händelser och meddelandebuss styr systemets arbetsflöden. I senare delar flyttas fokus från enskilda domänobjekt till hur ett system reagerar på arbete och förändringar. Boken skiljer tydligt mellan kommandon och händelser. Ett kommando uttrycker en avsikt, exempelvis att allokera en ordrad. Det kan misslyckas eftersom systemet måste kontrollera om begäran är giltig. En händelse beskriver däremot något som redan har inträffat, exempelvis att en ordrad har allokerats. Den skillnaden gör språket mer precis och underlättar för läsaren att avgöra var validering, felhantering och följdåtgärder hör hemma. Meddelandebussen kopplar sedan meddelandetyper till hanterare. En kommandohanterare kan starta ett användningsfall, använda repository och unit of work och låta domänmodellen fatta de centrala besluten. Om modellen sedan skapar en domänhändelse kan andra hanterare reagera utan att den ursprungliga operationen behöver känna till varje möjlig konsekvens. Exempelvis kan en händelse leda till en notifiering eller till att ett annat delsystem förbereds för vidare arbete. Arkitekturen är inte magisk frikoppling. Fler hanterare innebär också att dataflöden blir mindre linjära och kräver god spårbarhet. Boken är värdefull eftersom den visar mekaniken i liten skala innan den talar om distribuerade mikroservikar. Läsaren ser hur meddelandebussen först kan användas inne i samma process där testerna är enklare och felhanteringen mer kontrollerbar. Därefter blir det tydligare vilka extra problem som tillkommer när händelser skickas över nätverk. Slutligen. CQRS och externa händelser används selektivt istället för som standardlösningar. Boken behandlar Common Query Responsibility Segregation, CQRS, som ett sätt att skilja skrivoperationer från läsmodeller när deras behov skiljer sig åt. Skrivsidan ska skydda domänens regler och konsekvens, medan lässidan ofta behöver snabba, enkla och ändamålsenliga vyer för exempelvis API, svar eller rapportering. Att tvinga samma objektmodell att lösa båda uppgifterna kan göra den onödigt komplicerad. En separat läsmodell kan därför hämtas med direktfrågor och formas efter användarens informationsbehov utan att den behöver passera hela domänmodellens struktur. Författarna placerar denna idé i ett större resonemang om händelsedrivna mikroservikar. Externa händelser kan ge andra tjänster information om förändringar och därmed minska direkta anrop och hårda kopplingar mellan team eller system. Men de implicerar också eventual consistency. En läsmodell eller en annan tjänst kanske inte uppdateras exakt samtidigt som den ursprungliga transaktionen avslutas. Det kräver att utvecklaren gör medvetna val kring idempotens fel, omleverans och användarens förväntningar. Boken framställer därför inte CQRS eller mikroservikar som ett obligatoriskt slutmål för varje Python-projekt. De är svar på särskilda problem, särskilt när komplexa skrivregler och omfattande läsbehov drar arkitekturen åt olika håll. Denna återhållsamhet är viktig. Läsaren får en metod för att införa separata modeller och externa integrationer först när den enklare. Monolitiska lösningen inte längre ger tillräcklig tydlighet eller självständighet. Sammanfattningsvis. Architecture Patterns with Python passar bäst för Python-utvecklare som redan kan språkets grunder och som har märkt att en växande applikation blivit svår att ändra eller testa. Den är särskilt relevant för team som arbetar med affärslogik, databaser, webbgränssnitt och integrationer i samma kodbas. Och som behöver ett språk för att diskutera var ansvaret bör ligga. Läsaren får inte bara definitioner av DDD, CQRS eller hexagonal arkitektur. Boken visar hur mönstren kan införas i ordning, från en testbar domänmodell till transaktioner, intern meddelandehantering och eventuellt externa händelser. Det gör den praktiskt användbar för den som vill bedöma både nyttan och kostnaden med varje steg. Den är mindre lämpad som första introduktion till Python, databaser eller distribuerade system eftersom resonemangen förutsätter viss erfarenhet av sådant arbete. Jämfört med många arkitekturböcker utmärker den sig genom att förankra stora designidéer i idiomatisk Python och i en sammanhängande kodutveckling. Den undviker också att beskriva mikroservikar som en universallösning. Istället betonas att gränser, abstraktioner och asynkrona flöden ska motiveras av verklig komplexitet. För läsare som kommer från den svenska traditionen med pragmatisk systemutveckling och långsiktigt förvaltade tjänster är det en användbar styrka. Bokens viktigaste intellektuella bidrag är att arkitektur blir ett sätt att bevara förändringsbarhet. Dess viktigaste praktiska bidrag är att visa hur tester, domänregler och infrastruktur kan hållas åtskilda utan att Python-koden förlorar sin enkelhet. Om du vill stödja Harry Percival, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!